Sen går vi vidare till köttets gärningar och andens frukt. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är mot anden, och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Tänk vad det står här. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Ja, det vill jag också göra ett tillägg. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Jag vill lägga till att Guds rike är lika öppet för dem. För ibland måste man få tid att komma till insikt om att Gud hjälp, men vad gör jag för någonting egentligen? Det här, jag har trott att jag har varit min herre i 3 månader, jag har hållit på med någonting. Och så visade det sig efteråt, det var bara kött allting. Skulle Guds nåd då inte räcka till för det? Jo, Guds nåd räcker till. Men jag kan inte fortsätta leva så. För då kommer jag att tillgodose mitt kött, som i sin tur kommer att börja på att kräva lagen, som i sin tur kommer att göra att det egentligen dras mot Ismaels sätt. Inte Isak, inte löftes barn. Och då kan jag gå förlorad. Men visst, vi kommer att göra fel. Vi har inte kravet på oss att göra rätt jämt, märk väl. Vi har inte det kravet på oss. Den önskan som Gud har, det är att när man gör fel ska man bekänna det. Då får man förlåtelse. Men att vi behöver göra rätt jämt, det går inte att säga det, liksom, att Bibeln pratar om något sånt. Möjligen lagens företrädare kan tolka Guds ord så, men inte nådens företrädare. Och vi är nådens företrädare. Okej, vi fortsätter då med andens frukt. Nu är det så här att när man läser om andens frukt, då ska man inte försöka, nu ska vi se här, glädje. Nu ska jag omkring och vara glad jämt. Ja, gärna det. Om det är faktiskt så du upplever det. Men du behöver inte spela någon roll. Du behöver inte liksom göra det till. För det är frågan om en frukt. Vet du, en frukt, den kommer så småningom. Först sås det ett frö. Någon sköter om det, vattnas, det växer upp en växt av något slag. Kommer fina blommor och lite grenar. Och lite grenarna kommer först. Och så löv och blommor. Och så småningom kommer det en frukt ur det där. Alltså det här nya som vi tog emot när vi döptes till Kristus, det är fröet som gör att den gamla människan förbleknar mer och mer hos oss, och istället kommer det här med Guds rike in i vårt liv. Och då kommer de med frukterna. Och inte heller de kan vi göra som när plagiatus ska gå omkring och vara heliga eller se helgad ut eller glada eller frid eller allting. Det viktiga är att vi lever och lyder sanningen. Ibland är vi trött. Ibland är vi inte alls glad, för det är för svårt allting. Man blir missförstådd och allt möjligt. Vi har sådana liv också. Och ja, är det sant? Var så då. För Guds kärlek klarar av det där. Och jag vet inte, någonting som jag brukar, eller ofta haft svårt för, och då, speciellt efter min utbildning till när jag jobbade med missbrukare, då var det här skådespeleriet som jag alltid började reagera över. Jag hade den lite innan i form av, jag tror det kan vara nådegåva från Gud. Och jag lärde mig ganska fort att uppskatta de som var ärlig, även om jag tyckte något annat. För min uppgift var att få hjälpa de här människorna till att börja leva nykter. Så det var sanningen viktigare än att jag skulle ha rätt hela tiden. Det betyder ingenting. Om karln har varit ilsken eller sur eller elak på mig, men blir det då? Bara det är sant. För sanningen åstadkommer sånt ibland i oss människor. Det förde en sträcka till, en bit till evigheten. Du är på väg mot en räddning, kära broder och syster, när vi lever i det som är sant. Det är inte behagligt alla gånger, men det är underbart sen. Jag såg på en sån här dekal man satt på en bil någon gång, även om det kanske inte är det man ska skylta med jämt, men det stod så här: Christians have more fun, especially later. Och det betyder helt enkelt att kristna har mer kul, särskilt senare. Och det stämmer nog. Vi går ju från världen, och då får vi kanske inte den kraft och den glädje och näring som det är. Men alltså, evigheten, den är lång. Den är väldigt lång. Jag vet inte, det går inte ens. Vi ska leva en hel evighet. Det är bara, hur länge ska vi vara här? 70-80 år. Och vi kommer att längta härifrån. Gud säger till det. Innan vi, de sista åren, så kommer vi att längta härifrån. Vi kommer bara att längta hem. Jag vet inte hur många äldre jag pratar med som har kommit in i det. Och många tycker att det är så synd om han eller hon. Och det är det väldigt lidande många gånger. Men de längtar hem. Och Gud sviker dem inte på den dagen. De längtar hem, och därför han suger dem till sin himmel ändå. De dör inte. De bara byter bostadsort. Rätt sål. Men det är kanske liksom en smärtsam väg där. Det smärtsammaste är väl det här hur... Jag vet ännu inte hur det är att ha en väldigt nära anhörig gå förlorad. Jag kom inte från någon kristen familj. Men både min mamma och pappa vart frälst innan de dog. Jag fick be med dem båda två, sådana här under. Det var mycket stora ting. Alltså i slutet på deras levnad skedde det. I slutet. Sen har jag syskon, och jag går och undrar om inte jag kommer få uppleva detsamma. Det kanske någon annan är med där och ber. Men det kanske kommer i slutet. Och jag vet att vår familj, vi levde ju trauma under hela vår uppväxt. Det var inte mycket livslust där inte. Men i varje fall så vet jag att en dag i himlen, då kommer vår familj att bli återförenad så som Gud hade tänkt det. Mamma och pappa och vi barn. Och då är inte de här onda krafterna i omlopp längre. Så då får vi se hur det egentligen skulle ha varit. Jag tror det kommer att bli helt kul. En hel evighet. Tillsammans med morsan och farsan. Och kanske mina övriga syskon, vad vet jag. Jag hoppas ju på det i varje fall. Så jag har inte fått upplevt det än. Alltså det är klart att jag är orolig för både vänner och anhöriga ibland och ber för dem. Men ja, Guds väg ligger öppen för dem också, om ni nu hör det här. Så gör den ju det. Det är bara att säga sitt ja och börja gå den vägen och ta konsekvenserna. För man får ta konsekvenserna av andra vägen också. Och den är inte lika rolig. Så köttet och anden. Vi fortsätter. Det är från 22 versen då. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Köttet finns hos oss. Och det var någon gång, som jag sa till Börje Dahlqvist, så här att jag vet inte hur du undervisar Börje, men du ska veta det om mig i varje fall, att läs Galaterbrevet så känner jag igen mig allt. Allt som står här om köttet, det finns eller har funnits hos mig, och allt som står här om anden, det finns eller har funnits hos mig. Hela rubbet, hela registret. Svartkonst också, sa han. Ja, absolut, jag har också sysslat med svartkonst en gång i tiden. Fast det kallades inte svartkonst, men Ja, det var det här när man ville ha kontroll. Kontroll över sig igen, kontroll över andra. Ja, det är svart konst bara det när du strävar efter det. Man får se upp liksom med sin tankevärld ibland, vad som rör sig där. Nu vet vi ju lite om det här. Ismael och Hagar. Hagar var kvinnan som Abraham skaffade en son med. Då på Sarais inrådan då. Ja, det är inte något modern tänkesätt där, kan vi säga. Det skulle inte accepteras idag. Men löftesbarn, det var ju Isak. Och generationerna efter det, vi är löftets barn. Och då kan man undra så här. Vår egen vilja, den kan ju, det är ju en verksam faktor. Förstår inte här någonting här? De från 17:e versen i 5:e kapitlet Galaterbrevet. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Alltså vår egen vilja betyder en hel del. Gud tänker inte hindra oss att göra vad vi vill. Men han vill nog, tror jag, eftersom han vill ha oss i evigheten, att vi lär oss lite av hur Jesus gjorde. Och då kommer man in på det här. Hur gjorde Jesus? Och då måste vi gå till Lukas. Lukas kapitel 3 först då. Och 21 versen. Det handlar om Jesu dop. För även Jesus döptes ju. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Det här bibelsammanhanget är ganska viktigt för att visa att Jesus, även han, hade den heliga ande. Det här är det enda tillfälle jag hittar i Bibeln då hela gudomen är närvarande på samma plats. Fadern i himlen säger, du är min älskade son. Den heliga ande kommer ner över Jesus för att bekräfta närvaron och så. Och Jesus själv är där. Hela gudomen är där då. Så som Jordan är en helig plats där de döptes. Hela gudomen var där. Och det är också för att Jesus behövde kanske inte döpas. Men han säger ju själv att han gör det för att hela rättfärdigheten ska uppfyllas då. Och som ett exempel för oss att följa. Så att vi ska döpas i Kristus, det är som en självklarhet i Guds rike. Det är så. Inte för att vi tycker så, men Jesus själv har visat så ska vi göra. Nåväl, då vet vi att den heliga ande finns hos Jesus också. Om det är någon att tvivla på det. Så han finns hos Jesus också från den stunden. Han gick verkligen människans villkorsväg plus lite till. Gud som han var så fick han lida långt mer än vi. Sen går vi till Lukas 22. Det beskrivs ju i andra evangelier också. Men det är så bra att hålla sig inom samma bok. Lukas 22 och 42. Det här handlar alltså om Jesus i Getsemane. Han har bara några dagar kvar att leva på den här jorden. Han vet om det. Han har vetat om sitt uppdrag väldigt länge. Men nu står han här. Han kan liksom inte komma undan. Nu är det antingen eller. Och då blir det också, våra beslut blir verkligen betydelsefulla då. Jag menar, vi kan ju gå och tänka på någonting som vi måste bestämma oss för om 3 månader. Ja, det är ganska lätt. Men det blir tuffare ju längre vi kommer dit. Och när vi står där dagarna innan, då kommer kampen. Och det gjorde det för Jesus också. Och han var så mycket människa. Så han säger så här. Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Alltså Jesus ville faktiskt som den människa han var. Han ville slippa. Han visste att han skulle torteras. Han visste att han skulle bespottas över Jesus. Han visste om allt det här. Han bad fadern. Låt mig få slippa, pappa. Tänk en son som säger så till sin far. Om jag hade en son så, låt mig få slippa det här, pappa. Jag skulle nog se till att han slapp. Men här var det ju liksom mänskligheten som skulle räddas. Men se sen vad han säger, Jesus. Men ske inte min vilja utan din. När Jesus som full gudom är nere på jorden, han underordnar sig även han en större än han själv. Också där visar han hur vi ska göra. Vi underordnar oss den som är stor. Vi låter hans vilja ske. Då kommer den heliga andes väg att bli uppenbar för oss. För det är inte lätt. Det är inte lätt att skilja alla gånger på vad är kött och vad är ande. Alltså är man själv indragen i någonting, då är det nästan omöjligt. Man talar väldigt ofta i egen sak till exempel. Och man förstår inte alla gånger skälet. Alltså tycker jag så här för att jag känner mig hotad av den där människan som försöker konkurrera med mig, eller vad är det frågan om? Är det något bittert eller har jag någon hemlyssnad? Alltså det där kan ligga dolt hos en. Verkligen. Jag vet som, jag hade väldigt svårt med män när jag var kristen. Nu har jag det kvinnor, jag är inte åt det hållet, men alltså det är kvinnor som har varit mitt problem så att säga. Min problem och min glädje. Men jag hade svårt med män ändå, och det berodde liksom på pappas svek en gång i tiden. Det bar jag med mig. Och jag förstod inte det, för det låg så djupt i mig. Så jag förstod inte att min tveksamhet och mitt behov att ta distans till vuxna män, det berodde ju liksom egentligen på min pappa. Men det löstes ju när jag förlät han. Och när jag förlät han, då var han frälst. Så försoningen, den gjorde mycket den. Han kom till evigheten och jag slapp gå omkring och vara rädd för karar. Eller rädd var jag väl inte, men jag litar inte riktigt på dem. Nu för tiden litar jag mycket mer på människor, men ja, det där tillit till människor kan vara svårt med min bakgrund då. Det kommer så småningom kanske. Och det här ligger i oss, och det är inte säkert att vi vet om. Och mitt sätt att hantera det var inte att jag bekämpar män. Nej, jag försöker behaga dem. Jag ville ha deras godkännande, deras erkännande. Det finns ju olika sätt att hantera sånt här. Men det blir bara slaveri det också. Det grundas ju i fruktan. Och fruktan och lagen hör ihop och så vidare. Så det var inte rätt sätt. Så småningom kom det här till mig. När Herren Jesus visade mig. De här såren är det på. Såren kom liksom för 25 år sedan. Nu tillhörde mig. Varför låter du såren fortsätta styra dig? Då kommer du aldrig bli läkt. Då fattar jag. Och det där var, jag var så hård. Inte för att jag var hård och obarmhärtig, men för att jag var rädd. Jag skyddade liksom mina sår, fast jag inte riktigt förstod att det var det jag gjorde. Men människor anlägger en sån strategi så småningom. Att det är som smärtsammast för en, det vill man inte rota i så mycket. Man vill helst glömma det. Det är inte säkert att bli glömt. Upp med henne och låt Herren rena och försonas istället. Då blir man läkt. Och för mig var det som så att, jag vet inte om jag berättade det någon gång, men det har jag säkert gjort. Jag gör det ändå. För jag gjorde på den tiden som jag inbillade mig att Jesus gjorde. Att jag avskilde mig. Alltså jag undvek och umgås med människor och jag stängde av telefon och inga tidningar och ingen tv skulle vara, ingenting. Jag ville bara vara för mig själv. Och var det svårt att få vara i ro för mig själv, så fick jag en plats av Gud uppe på Vallsbergen. Den har jag kvar än. Det är min plats som Gud gav mig. Jag berättar inte för någon vart det ligger. Och det finns fortfarande kvar. Jag är där när det är som värst. Och hittills har jag inte gått upp till den här platsen utan att få Guds svar när jag går ner. Ja, men jag är där och tills han svarar. Ibland tar det dagar, så det är på sommartid man drar sig dit mest. Men i varje fall. Men innan det så var jag så där tjurig också. Jag gick och brottas med Gud om allt möjligt. Jag tycker hela livet mitt var fel. Allt var bara fel. Varenda relation jag hade var bara kaos efter ett tag. Och jag tyckte det var fel på varenda människa. Och det tog så lång tid att inse det är mig. Det är här inne det sitter. Det är inte mänskligheten det är fel på. Det är du, Johansson, som är livrädd för någonting. Smärtsamt som du har upplevt tidigare. Och då tolkar du allt för mycket som att det är så. Du vågar aldrig säga att du har fel. Ta tjuren vid hornen någon gång. Annars kommer du aldrig lära dig att älska heller. Och så vidare. Nåväl, då kom... Det var, så det sa faktiskt Gud till mig ganska tydligt. I de här stunderna. Men hur tar man emot sånt här då? Gud, han var ju en ännu större manlig auktoritet för mig. Så han var väl det värsta jag kunde drabbas av i så fall. Var jag rädd för män? Ja, hur mycket mer borde jag inte vara rädd för Gud då? Men det var i alla fall Gud sökte mig och han ville ha mig. Så att det kom i en bönestund en dag ett svar. Och då var jag hemma. Och då låg jag, för jag hade varit bön många timmar så jag låg när det kom. Och då fick jag se en syn för mitt inre. Och då såg jag en stor sten först. En sten. Jaha, då tänkte jag, men Gud, är det här svaret på mina problem? Jag får se en sten. Jag var så tjurig och opportunistisk mot Gud, men han tål det. Bara man är ärlig. Och det skulle vara svaret på mina frågor. Jaha, en sten. En stor gråsten mitt ute i ingenting. Det säger mig ingenting, Gud. Efter en stund då kom det ner en vätska i synen som liksom droppade ner över den här stenen. Och jag insåg att den här vätskan var väldigt speciell för att stenen var liksom lite mjukare. Och så efter en tid då kom det ner två händer som tog tag i den här stenen och formade ett fint hjärta av stenen. Och då sa han, det här är du. Så här måste jag göra med dig. Jag måste mjuka upp det först innan jag kan forma det. Det var svaret på mina problem som jag hade då. Och efter det försvann rädslan. Jag behövde inte vara rädd för varken kvinnor eller män längre. Men fram till dess hade jag varit det. Men det här var en period som tog ganska lång tid. Men du ska veta om det, att det här föräldrarrelationen och sår efter föräldrarna. Alltså, hedra era föräldrar, vad ni än gör. Gör det, för alltså det fanns skäl för det hela som ni kanske inte behöver veta. Men det kan ha blivit ett sår av någonting. Ja, men förlåt då. Gud gör så. Så det kan vi göra likadant. Och då kommer vi in till det här. Herre, vad är min vilja och vad är din vilja? Precis som Jesus gjorde i Getsemane. Det är därför vi är frälst. För att han inte följde sin vilja. För då hade det blivit så... Fader, låt mig slippa. Då har vi inte blivit frälst någon av oss. Istället så gör Jesus så att han glömmer sin egen vilja och säger, ske din vilja. Och så blir han korsfäst. Det är dåligt val, tycker man. Men han följde inte sin vilja. Ett väldigt bra val för oss. Han var fullständigt osjälvisk och lät sig bli det offerlamm som krävdes. Det var hans uppdrag. Därför är vi frälst. Och Gud har också visat oss. Så här gör vi. När det blir kris. Följ Guds vilja. Inte din egen. Eller är det så att det sitter väldigt hårt åt. Så kan man göra som. Så det är klart att vi ska ha en egen vilja. Men låt oss då använda vår vilja. Till att så långt vi själva kan. Underordna oss Guds vilja. För viljan ska ju vara med. Det kan inte bli någon viljelösa Colin. Klart det var en vilja. Men låt en viljan följa Guds. För då är det heliga ande in också. Bör man inte fundera mer på det. Problem med att uppleva vad som är kött och ande hos en. Det är ju kanske när man sitter hårt inom kött som är dåligt. För om jag vet att Gud, det här är bara bitterhet. Det här är bara hemlyssnad. Jag bara Guds fruktan för mig till korset. Så när det sitter fast så där, så ligger det nog någonting som inte är så tydligt för mig. Ja, men gå ännu närmare Gud, för då kommer det att bli tydligt. Det är svaret på allt. Om vi har himlen och evigheten som vårt mål, då får vi gå den vägen. Det finns ingen annan väg, kära ni. Men den kommer att visa sig vara värd priset. I Jesu namn. Amen.